Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden, avsnitt 10. Vi ska summera vårsäsongen och vi börjar såklart i västkusten där IFK Göteborg slog Sundsvall med 2-0. Där Elfsborg bara fick 2-2 borta mot Norrköping. Och där Häcken vann en galen match mot Sirius. Du, Häcken leder alltså allsvenskan när vi går in.
Varför ler du så mycket när du säger det?
Jag tänker på dina tips här tidigare. Du hade ju Häcken som vinnare både förra året och förra året. Och nu har du tippat AIK precis som mig.
Och det jag tror till och med det var tre år jag hade.
Ja, dem. Tre år i rad. Och nu leder de, vilket jag, även fast de gjorde en väldigt bra premiär mot AIK och körde över dem. Gjorde fyra mål, så trodde jag väl inte att de skulle vara så här bra. Men vad är din take på Häcken 2022?
Ja, men framförallt att de första gången på väldigt länge har fått både ett försvar och ett anfallsspel att fungera under samma säsong. Antingen det varit så att de har varit för defensivt fokuserade eller för offensivt fokuserade, och då har det inte fungerat. Nu har man satt ett stabilt försvarsspel. Man kan till och med få sin mest erfarna målvakt utvisad med ett rött kort. Vad säger du om det hjärnsläppet?
Ja, det var väl inte den bästa insatsen Abrahamsson har stått för. Men det säger väl en del om Häckens styrka också, att de kan komma igen och vinna, få kvittering mot sig 95, avgöra 96.
Men det jag menar, att och någonstans när man vinner sådana galna matcher, det är oftast det som pekar på att då är det en guldsäsong på gång. För det är sådana tre poängare som man måste få med sig. Och sen ska vi också såklart nämna Alexander Jeremejeff.
Ja, verkligen. Det går ju liksom inte att inte nämna honom. Hade ju en rätt medioker försäsong, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg när jag var nere på premiären där och såg mot, eller när de vann mot AIK, så var ju snacket här att Jeremejeff inte hade gjort det så bra. Att han var ett stort frågetecken, och sen så bara har det gått så här bra. Och nu får ju Häcken och Martin Eriksson hålla hårt i honom här. Man får säga att Martin Eriksson har prickat rätt med sina nyförvärv, de här norrmännen allihopa. Det blir väl, ja, jag gissar väl att Jeremejeff kommer ha ett par erbjudanden här i sommar, men sen är frågan om han vill hoppa på det. Man vet ju inte. Han är ju den åldern, han kanske inte bara kan välja och vraka och sådär.
Han var i Dresden.
Ja, precis. Och gjorde väl inte något superavtryck. Sen tackade ju nej till Molde här också i vintras, som ville köpa honom. Så att han är väl rätt kräsen, tror jag, när man kommer upp i den åldern och har varit ute ett tag.
Ja, det är nog inte tråkigt att spela i Häcken nu.
Nej, verkligen inte. Och framförallt om han kan nå ett SM-guld. Vi ska ringa upp vår man i Göteborg, Mikael Wagner, för att få en större analys om lagen på västkusten, och framförallt snacka kanske lite Tobias Sana också. Där har vi ju knappt fått något avslut, så vi ringer upp honom nu. Ja, och då har vi Mikael Wagner med oss. Hur är läget i Göteborg?
Det är bra, men det är lite förkylt för egen del, men annars är det helt OK.
Ja, du missar resan till Slovenien, eller hur var det?
Ja, jag skulle ha dragit ner idag, men ja. Jag är i slutfasen, får man väl säga, ja. Någon jävla infektion, influensa.
Jag ska alltså klara mig själv från Arlanda via Frankfurt till Ljubljana.
Oj. Sen får Flink få ta över sen.
Ja, det är tvärtom skulle jag säga. Han har redan smsat tre gånger med oss om olika saker.
Vi avslutningen i vad heter det, för IFK Göteborg först och främst, får väl säga, det var med nöd och näppe man vann över GIF Sundsvall, och hade det inte blivit mål där i 87:e minuten, så känns det som att det hade varit ruskig krisstämpel på Micke Stare och IFK Göteborg. Nu klarar man sig rätt bra ändå, får man säga, hyfsat. Vad skulle du säga?
Nej. Nej, det är väl sammanfattade ganska bra från att det hade varit nära fiaskostämpel så blir det på något sätt någon slags med nöd och näppe godkänd stämpel trots allt på vårsäsongen för Blåvitt. Tack vare de här två sena Marcus Berg-målen då, som ger de här helt nödvändiga tre poängen för något slags arbetsro under det här sommaruppehållet. Och trots allt också att Stare har börjat... om inte rotera så har han i alla fall börjat byta in lite fler spelare så att han får lite bättre bredd i truppen. Fler spelare som konkurrerar om platserna och på något sätt också avlastar de här rätt slitna 11-12 spelarna som har spelat match efter match efter match i Blåvitt. Så att, helt rätt, den segern var absolut nödvändig för IFK Göteborg.
Och hur var matchen då, om du skulle...
Det var ju, jag ska inte säga, det var inte spel mot ett mål, men det var ju för att vara en blåvitt match, extremt nästan stort IFK Göteborgs bollinnehav. Men inte så där jättemycket glödheta målchanser som IFK Göteborg skapade i slutändan. Så att Blåvitt har ju, jag ska inte säga en jäkla tur att de har Marcus Berg, för de har ju trots allt Marcus Berg, han är deras lagkapten, men utan Marcus Berg, om han skulle åka på en skada, han har ju sett rätt sliten ut nu också stundtals under våren, så man undrar man ju var det laget skulle befinna sig. IFK Göteborg är ju mer beroende av Marcus Berg än vad Häcken är av Alexander Jeremejeff.
Norrköping har... av Totte Nyman då?
Jag har faktiskt, utan att ha siffrorna rakt framför mig, men Berg är ju, han har 5 plus 3, 8 poäng alltså på Blåvitts 11 gjorda mål. Jag tror faktiskt inte det är något annat lag som är så beroende av en samma spelare som Blåvitt av Marcus Berg.
Är det väl med att man tänker att Norrköping inte heller har någonting bakom med Nyman?
Jag känner ändå att en skada på Marcus Berg skulle... vem kliver in då istället? Det är möjligt att det är likartat. Alltså, jag vet att du älskar honom, Disco. Långt där inne någonstans. Men han gjorde ett rätt pickt inhopp här mot Giffarna och kom in som någon höger yttermittfältare offensiv när de satsade framåt de sista minuterna. Och hade 3-4 ingripande bollkontakter som var bra. Liksom. Han tog fram bollen med fart, initiativrik, gick rakt mot mål, fick med sig sina fans på läktaren, för han har ju blivit en slags kultfigur hos Blåvitt-fansen som sjunger om sorga på uppvärmningarna liksom.
Så är att, den där Burberry-outfitten på läktaren som har gjort den så populär eller?
Ja, det och att han på något sätt har ju kämpat på utan att gnälla eller bråka någonstans medialt, trots att han återkommande fått frågor från oss i media liksom varför han inte spelar och så vidare. Så att jag tror att just den attityden har uppskattat. Och sen har han, inte bara att han har haft den attityden medialt, liksom att han kämpar på och jag tycker jag gör mitt bästa. Han har ändå levererat rätt bra i då han har spelat matcher med medias U21-lag, U21-allsvenskan och gjort mål där liksom. Så att det är ju rätt uppfriskande liksom att få med sig fansen på det sättet genom ett hårt gediget arbete.
Mm. Vad skulle du säga måste ske i Blåvitt för att de ska lyfta? För att jag gissar att även om IFK Göteborg internt är väl inte så här att de kommer sparka Star om de inte kommer topp 5, men fansen har ju ganska höga krav. Vad tycker du ska krävas i sommar?
Jag tycker nog att den springande punkten är trots allt att få in ytterligare en anfallare bredvid Marcus Berg. Nu har vi ju snackat om Sorga i och för sig. Ja. Mm. Då får man ju se en fantastisk utveckling på honom. Men det kanske de vill se vad han presterar i träningsmatchen nu under sommaruppehållet och liknande. Men någon ytterligare avlastning bredvid Marcus Berg eller istället för Marcus Berg vid de kanske fåtal matcher om han nu inte skulle starta eller om han är avstängd, småsliten, skadad och så vidare. De har Oskar Willensson där, men Willensson har ju inte kommit upp riktigt i den nivån som man hade hoppats på från honom. Och sen är ju han fortfarande också ett möjligt alternativ på transfermarknaden trots allt. Han är 19 år och han är attraktiv för utländska klubbar eftersom han har potentialen. Så att, jag hade ju nog i så fall, som om man hade varit Blåvitt-supporter eller Håkan Mild eller vad man nu ska vara för något, sportchefen som de inte har, tittat på just anfallare, forwards-alternativet bredvid Marcus Berg. Liksom. Tänk om Blåvitt hade haft kvar Christian Kouakou till exempel, som de hade hos sig för ett och ett halvt år sedan. Det hade varit perfekt liksom, komplement bredvid Berg. Eller en, om vi ska snacka hemvändare igen, en Gustav Engvall som Linn har sett på nära håll hyllas från National Council. Liksom.
Kung Engvall. Varför är inte han med i landslaget? Det är jag undrar.
Kanske beror på att han inte platsar i Mechelen. Men är kult precis som Sorga hos fansen uppenbarligen.
Men du, vad tycker du har varit sämst med Blåvitt om vi tar under vårsäsongen? Kan du peka på en sak?
Att inte fler spelare har klivit fram då, men om du tvingar mig att peka fram på liksom, peka på en sak, en specifik sak. Det är ju sällan det är bara en sak som brister på de här lagen som inte går optimalt. Men jag tycker ändå att, kommer tillbaka till samma sak, det handlar för mycket om Marcus Berg och för lite om Hossam Aish, för lite om Oskar Willemsson, Jallo, eller Oskar Rent för den delen liksom, efter x antal i Bundesliga på riktigt hög nivå med Champions League-spel, Europa-league-spel och så vidare. Vänt som slår många, många fasta. Han står på 0+0 och så här långt. Så att man får nog begära mer av en sån spelare som Oskar Rent till exempel. Och flera andra för att avlasta Berg, för att IFK Göteborg som helhet ska kunna spela det här intensiva pressspelet, den här hård energifotbollen som Micke Starvid spelar. Och det orkar de inte spela med samma 11-12 spelare som Starvid går runt på hela tiden. Och det måste fler kliva fram helt enkelt.
Vad vet vi om Gustav Svensson då?
Gustav Svensson är ju kanske den som har varit näst bäst efter Berg. Alltså.
Han hyllar honom efter varje match.
Ja.
Det brukar ju tyda på att spelaren behöver mer självförtroende.
Jo, men han är så här också att han ville innan att han skulle vara med i landslaget om han inte så här, är så här riktigt sjuka hyllningar.
Ja, men okej. Okay. Alltså, han har varit bra, Gustav Svensson, bakom Berg. Och det har ju funnits några matcher alltså, där det har varit klassisk Gustav Svensson-style på matcherna när han har varit riktigt bra och kommer med sina extrema löpningar och de här glidtacklingarna. Det känns som att han kommer glidande 15 meter på gräsmattan innan han bryter bollen. Liksom. Så att Gustav Svensson kommer ifrån den här våren klart godkänt i alla fall. Det måste jag säga.
Och till sist då den överhängande frågan i Blåvitt som har varit nu utdraget i flera månader. Tobias Sana, vad är senaste nytt?
Senaste nytt är ju att han har nyligen här, bara för ett par dagar sedan, via sin advokat, då, en advokat som är expert på arbetsrätt och även kan idrottsbranschen, så har de formellt bestridit IFK Göteborgs uppsägningar som alltså när de bröt kontraktet här för knappt 2 veckor sedan. De hade 7 dagar på sig att göra den formella bestridningen av hur kontraktet blev uppsagt. Och det har de gjort. Ja. Och nu är de tillbaka vid någon slags förhandlingsbord och börjar om igen. För som statusen är ju nu är att Blåvitt sagt upp kontraktet Tobias Sana. Enligt vad jag erfar fick ut sin sista lön 25 maj. Och nu har de formellt bestridit det, och kommer de inte överens nu så kommer med stor sannolikhet då Sana och hans ombud troligen då begära att det blir ett skiljenämndsförfarande hos Svenska fotbollförbundet. Det är status just nu.
Men sådana ärenden kan man säga, det brukar väl sluta med någon form av förlikning att Blåvitt köper ut honom, nu betalar de x antal löner eller en typ så.
Ja, så det är det logiska och det är så det brukar ofta sluta. Ja. Här är den stora skillnaden att vad är det då? Återigen, det som är trist liksom i den här härvan, eller trist som vi kan säga i alla fall ur ett journalistiskt perspektiv lite problematiskt för oss, är ju att Tobias Sanas sida, eller Tobias Sana själv, har inte uttalat sig på något sätt officiellt kring det här bråket. Vad fan är det som har hänt egentligen? Utan han är utmålad som bråksaken. Och de uppgifterna som jag har hört är i alla fall att, men vad är det de ska förhandla om i så fall? Eftersom Tobias Sana i tidigare läge när han bara var avstängd från att träna med IFK Göteborg eller ja, var ledig av personliga skäl från träningen, då fanns det diskussioner om hur ska vi skiljas på ett lämpligt sätt, kontraktet går ut sista december. Och i den diskussionen, om jag har förstått det rätt från mina källor, så fanns det nog alternativ av hur många månadslöner och så vidare. Och de har hans representanter och Sana då tackat nej till. Och nu är man tillbaka i en ny vända och diskutera för att det inte skulle gå till en rättslig strid. Så att det känns som det är ganska låsta positioner i hela den här konflikten.
Ja, vi har inte hört sista ordet om Sana Gate. Den saken är helt klar. Du, om vi går till något lite roligare då. BK Häcken, årets stora sensation, eller vårens stora sensation får vi säga. Vi pratade om det, jag och Linn, här tidigare, att jag var nere och såg dem i premiären mot AIK. Då såg de ju bra ut, gjorde 4 mål, men så här bra trodde man inte de skulle vara.
Nej, det är ju sensationellt alltså. Jag måste säga det, jag tror vi drog det i någon annan podd också. Och så lågt som Häcken låg själva inför Allsvenskan och det de har presterat nu, jag tror att de har överraskat på sig själva också. De är både det bästa och kanske det mest underhållande laget. Det är mål och fartgaranti varenda match de spelar, och Jeremejeff är sensationellt bra på många olika sätt och vis, helt enkelt. I mina ögon klart allsvenskans bästa spelare så här långt, med marginal.
Ja, där är vi med dig, både jag och Linn. Vi pratade om mycket Häcken förra avsnitt, så vi ska inte gå in för mycket på dem, men om du skulle sammanfatta deras vård då, vad har varit liksom bäst? Förutom att de leder allsvenskan och öser in mål, vad ser du liksom i spelet?
Ja, nej, alltså bäst Jeremejeff då, och sen då till skillnad nu, lite kontrast mot grannen och rivalen på andra sidan älven här i Göteborg då, så har ju de fått igång, jag ska inte säga hela truppbredden, men ett gäng spelare som presterar och levererar. Uddenäs, alltså förutom Jeremejeff då, Uddenäs, Rygaard, Gustav Berggren, Samuel Gustafsson, mittbacken, Even Hovland, högerbacken Fridriksson, Peter Abraham som är mål. Men ändå känns det som att det finns en rejäl förbättring. Alltså det sjuka är ju att det finns en förbättringspotential i Häcken. För när jag sitter och kollar på, nu vet inte om ni har snackat om de här statsen som släpps liksom efter alla omgångar och så vidare, men Häcken alltså, de har inte hållit nollan en enda match. De är det laget som har dragit på sig minst antal gula kort liksom. De är det laget som vinner minst antal tacklingar per match. Det är uppenbart liksom att de har en aggressivitetspotential att plocka upp och bli ännu tuffare, och skulle de kunna lyfta den delen av sitt spel, ja då kan det bära riktigt, riktigt långt. Det bygger ju också på att de ska fortsätta på den här nivån, och de har ju på något sätt varit nära att överprestera under den här våren också, så att
men kommer det hålla?
Alltså inte hela vägen, det har jag svårt att se. Jag har svårt att se att ett Malmö FF som säkert kommer stärka laget under sommaren, eller ett Gudetti-dopat AIK, att Häcken ska rå på dem. Men alltså, det är inte orimligt att Häcken är topp 3, men de ska ju rimligtvis inte utmana hela vägen om ett SM-guld. Det vore en dunder sensation i så fall.
Kul så länge det bara.
Ja, det är kul. Det är kul, för det är en rolig uppstickare. Jag nämnde tidigare liksom, ändå rätt fascinerad av hela föreningen Häcken, både herr- och damsidan, och hur den klubben är organiserad och uppbyggd, och sen har de Gothia Cup i bakgrunden. Det är liksom en ganska välmående förening, får man säga.
Ja, om vi går till Borås då, Elfsborg, där hade jag lite, fick jag höra för någon vecka sedan, och det kom även ut i danska medier, att AGF har med Jimmy Thelin på någon lista som ny tränare, alltså AGF Århus, men de ska väl ha Brian Priske som första varit här, han som fick sparken från någon klubb i Belgien. Och sen har de med Poja Asbaghi också där. Vad säger vi om Elfsborg då? Väldigt mycket upp och ner, nu var de nära att vinna här mot IFK Norrköping senast. men fick bara oavgjort.
Nej, men alltså Elfsborg känns ju ändå som, även om de bara är, fan, jag har inte tabellen framför mig, de är väl bara en poäng före till exempel då IFK Göteborg, så känns det ändå som känns som Göteborg har haft en tuffare vår än vad Elfsborg har haft, trots att det då bara skiljer en poäng i den här jäkligt märkliga allsvenska tabellen när, när man ska analysera det här mittenskiktet överhuvudtaget. Att de hade en tuff premiär, som jag kom på den 0-2 hemma mot Mjällby, och då tänkte man vad fasen ska det här Elfsborg ta vägen, men de har ändå kommit igång och nu har de väl, jag tror bara de har en torsk på de sex senaste matcherna, och de har ju en fart och effektivitet, hyfsad effektivitet i sitt spel, och de har en bredd i truppen liksom, med många offensiva alternativ. Och samma sak där när man kollar på statsen, Elfsborg är det, liksom det laget som skapar flest målchanser av alla lag, alltså, men också det laget som bränner mycket målchanser trots allt. Så det finns en ganska stor uppsida hos Elfsborg under liksom den här andra halvan. Det är inte ens en andra halva, utan de två tredjedelar som är kvar utav allsvenskan, där jag tror att de kommer att klättra lite grann i den allsvenska tabellen.
Ja. Och sist då, ska vi säga någonting om Varberg också? Vi har varit inne på dem tidigare. Vi har hyllat Jocke Persson, hans budgetgäng där, som fortsatt kommer att hålla sig kvar. Ja. Svenskan vågar vi nästan slå fast.
Ja.
Men nu åkte de på en rejäl mina här mot Djurgården, vilket var väntat tycker jag, för att Djurgården hemma på Tele 2 med konstgräs och sådär, det är inte Varbergs bästa.
Nej, lite vanligt.
Men man måste kunna stå upp lite i alla fall.
Jo, exakt, det var ju lite att det föll igenom där, och de har ju väl det signumet i Varberg att antingen så är det Jocke Persson som sågar om som bäst, eller så är det någon spelare som sågar sig själva liksom, så att det var väl samma sak.
Jag snackade väl med Stanisic där, ja, Linda.
Ja, han var inte överlycklig om man säger så.
Nej, men det kan man förstå. För det är väl inte så ofta Varberg klappar igenom på det sättet som de gjorde mot Djurgården trots allt. Men det är som Disco säger också, konstgräs borta mot Djurgården som också hade någonting att bevisa. Det kanske fanns sådana signaler. Men trots allt, jag lite varningsklockor.
De var väl också rätt nöjda kanske efter vårsäsongen. Alltså det var ju inte så att de behövde gå ut och bevisa samma sak som Djurgården behövde.
Nej, jag tror det var Jocke Persson någonstans som sa någonting inför matchen, att om det var i lokalmedia som undrade lite grann just om deras form och sådär, och Jocke Persson på något realistiskt sätt snackade då inför matchen att vi har tagit 11 poäng och vi ligger på det poängsnitt som vi ska ligga på, som vi siktar mot för att komma plus 30 poäng i slutändan, och det som krävs för att klara kontraktet, att de har presterat ganska normalt, menar han. Men jag tycker ändå, vad fan, de har en seger på 7 senaste matcherna, och det de har gjort minst antal mål i hela allsvenskan, 7 mål framåt liksom. Det ser inte riktigt bra ut. De har inte fått igång Robin Simovic, har knappt spelat någonting. Ja, Tashik Matthews står också på 0 poäng liksom, fjolårets sensation liksom. Så att de måste få igång sin offensiv, för att annars kan de bli indragna i det här sträckdramat.
Vill man se det positivt där, så har de ett jäkla sparkapital i Tashik Matthews istället.
Ja, så är det givetvis. Och när det blir de här höstmatcherna och ännu mer kampmoment, så talar det trots allt inte mot Varberg. Så att jag är rätt övertygad om att de kommer klara kontraktet utan kval, för det känns helt enkelt som vi har tre allsvenska lag som är lite sämre än de andra lagen helt enkelt, så att de tre får göra upp om vilket av lagen som får räddningsplankan med en kvalplats helt enkelt.
Ja, precis. Jag tror också Varberg klarar sig kvar ganska enkelt. Vi tackar dig där, Micke Wagner. Alltid trevligt att få dina analyser. Nu ska vi gå över till det här. Ja, men grymt.
Tack, Micke.
Kör hårt. Ha en samma. God resa.
Krya på dig, hjärtat.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vi kan ju fortsätta där vi avslutade, nämligen på Tele 2 om vi går över till Stockholm.
Ja. Yeah.
Så får du vara, du var på plats när Djurgården körde över stackars Varberg.
Ja, det var ju spel mot ett mål, ja. Både i första och i andra halvlek. Jag kan dra lite siffror här. Vi har bollinnehav 74 för Djurgården, 26 för Varberg. Ja. Tycker jag ändå att siffrorna känns schyssta.
Men det är ju ändå som du sa, att som du var inne på, att Djurgården var ju extremt pressad att vinna den här matchen. Hade de inte fått med sig ett bra resultat i den här matchen, då hade det börjat blåsa rejält kring. Ja, de hade, deras spelarna fått kritik, men jag tror även Kim och Tolle hade fått ganska bra kritik. Nu kommer man ändå undan med, eller kommer undan med, man vinner med 4-0 och man kommer undan med en okej vårsäsong. Inte mer skulle jag vilja ge Djurgården. Det finns ändå sparkapitaler också. Viktor Edvardsen, han nog behöver sätta den här straffen för att få lite självförtroende. Han har varit bra, men inte så liksom, han borde ha gjort fler mål. Han var ganska självkritisk i intervju med dig också.
Ja, tre mål, och de två de kom ju i första matchen.
Han har bränt lite mycket.
Det andra var ju en bjudning från Sirius.
Ja. Han har gjort fina framspelningar. Han absolut. Gjorde en fantastiskt fin framspelning till Hampus Findell.
Hampus Findell, jag snett inåt bakåt. Jättefin. Och han drar ju på sig mycket markering, eftersom att han är den typen av spelare också, så att det öppnar ju upp för andra spelare.
Och sen tar det ju tag att komma in i det också. Jag tror att vi kommer få se en ruskigt bra Edvardsen här i andra halvan. Då har fått komma in i det mer också. För jag tror att när vi har sett alla spelare här, kom ihåg Mujo Tankovic, Alexander Kasaniklic, Hammarby, Jola Sore. Jag menar, hur lång tid tog det inte för dem att komma in i det? Jag tror det är samma sak med Edvardsen. Det är inte bara att komma till ett nytt spelsystem och ett nytt lag liksom.
Och han har inte det, absolut inte den fria rollen som han haft tidigare. Och jag tror för en sån spelartyp att vara mer hållen i tyglarna och både tänka på att man ska göra mål, men också att Kim och Tolle ska vara nöjda med hur han presterar på planen, blir, det är ju två faktorer som ska lira tillsammans för att det ska bli succé, vilket det säkert kommer bli. För att han har ju haft möjligheter, så att säga. Men Hampus Findell har ju äntligen skjutit in sig. Han tror ju, jag kommer ihåg, jag tror jag såg, var det två eller tre matchen när han, alltså han sköt, men allt gick antingen vid sidan av målet eller över målet.
Ja.
Nu var det ju liksom två stycken riktigt snygga mål. Sen om det andra målet var menat att vara ett inlägg eller ett mål, det låter vi vara osagt. För den seglade in i alla fall.
Ja, men det var riktigt snyggt. Men apropå Hampus Findell, så trodde man ju, han har ju haft en, det har vi ju pratat om tidigare, han har ju haft en ganska fin karriär i Djurgården, från att han skulle bli helt ratad, utlånad, till att han kom tillbaka och gjorde det hur bra som helst. Nu är han ju, i princip, han är ju med i Janne Anderssons bruttotrupp här. Alltså han är ju en av de som står och knackar på dörren till A-landslaget. Och jag menar, när de ska nu föryngra, så känns det som han går före Magnus Eriksson nu, när Janne Andersson skulle välja något, med tanke på att de ska ha ett nytt landslag. Så att han blir det verkligen spännande att följa. Och om de skulle ta in då Albin Ekdal, som det har varit snack om, så är väl han, Findell då, är väl den de säljer i så fall. Men det är frågan om han kan säljas redan nu eller om han behöver en säsong.
Passar ju väldigt fint in i Djurgården också, Findell. Och alltså att han bara är 21 när man gör intervjuer med honom, det är med,
han känns ju mognare.
Ja, känns väldigt både, men ändå inte, för ibland kan ju spelarna, när de ska vara eller verka väldigt mogna när de är så ung ålder, så kan de bli lite mer passiva på planen och försöka tänka mera och göra mer snygga aktioner än att bara gå på skott till exempel. Men där har inte han hamnat. Nej. Så att det är ju en styrka både på och utanför planen. Ja, sen gjorde ju Joel Asoro mål igen. Och där blev det ju tufft att hålla honom utanför startelvan under hösten, för att varje gång han har bytts in så har han ju presterat.
Ja, verkligen.
Och sa det i intervju också efteråt att hans självförtroende aldrig varit så här bra. Sen så var det ju väldigt generöst av Haksabanovic och ge honom den bollen efter lite klapp-klapp-spel. Men nu har väl Haksabanovic en match kvar.
Ja.
Som det ser ut och vad vi tror.
Och jag vet inte, alltså vi säger att du skulle bestämma någonting nu då, att de kan dra alltså kan det bli, ja, det är ju ingen som vet det där, men det kan väl kanske vara så att de drar även före det, eller måste de spela matcherna, har kontrakt på det, eller liksom, jag ska vara ärligt säga, det är dålig koll, men vi räknar med att både Haksabanovic, Jordan Larsson och alla de här spelar en match till, sen drar de ju.
Men då tänker jag kanske att att då öppnas det upp för Joel Asoro.
Verkligen.
Men då får han inte heller den här fina passningsfoten att göra mål ifrån.
Nej, precis. Haksabanić har varit grym på det.
Ja, nej, men det var som sagt spel mot ett mål. Varberg var ju självkritiska och sa att de hade gått på semester redan, så att det var ju tacksamt för Djurgården att spela den hemmamatchen och få med sig den in till det här lilla uppehållet som de har.
Ett lag som också hade gått på semester, om vi ska även in på Stockholmslaget, det var ju Hammarby. Alltså det var ju bedrövligt. De blev ju utspelade av Värnamo. Och ja, där behövde man också, Cifuentes var väldigt kritisk handla mot spelarna och jag vet inte, de hade Bojanic och Besara på bänken, va? De var inte med från början och det märktes verkligen.
Hollandas första match från start.
Det var ingen sen som tog tag i spelet, saknades lite karaktär i laget. Och från att de hade kunnat gjort, hade de gjort oavgjort, så hade de kommit undan med en väldigt, väldigt bra vårsäsong. Nu blir den, ja, den blir ändå bra ändå för Hammarby får man säga. Men det är ju lite bäsk eftersmak om jag var Hammarby-supporter. Skulle jag tycka i alla fall, med tanke på den insatsen. Sen finns det ju som vi har sagt tidigare sparkapital. De kommer satsa tror jag under sommaren här. Sen är väl frågan när nyförvärven kommer in, men de kommer ju ta in ett antal spelare i alla fall nya. Så att där kommer det att förstärkas.
Men tänk att det är mindre än en vecka sedan som vi sitter på en presskonferens och pratar om hur bra självförtroende Hammarby har, vilken otrolig vårsäsong de har haft. Nu ska de liksom hämta hem cupguldet. Ja. Sen så ska de vinna den allsvenska tabellen 1.0 innan uppehållet. Och sen förlorar man alltså cupfinalen. Man förlorar borta mot Värnamo och ja, nu sitter vi här och tänker, vad fan hände med Hammarby?
Var det någon som hånar dem på Twitter och säger att de hittar alltid på sig egna grejer? Det var någon som sa, nu har Hammarby förlorat 2 titlar på kort tid, dels Svenska Cupen och så vår allsvenska. Så det var, ja, det var lite hårt kanske, men det var, ja, i alla fall. Men
det är svårt att säga, för att man har sett Hammarby spela så otroligt bra sen när man ser matchen mot Värnamo.
Ja, det är jättekonstigt.
Fast sen ska vi hylla Värnamo också och alltså Oskar Johanssons passning fram till Antonsson är, den kan man se om hur många gånger som helst.
Och Marcus Antonsson hade jag i alla fall, vi ska komma till på det tidigare, men han är väl en av årets värvningar i Allsvenskan. Att han ligger tvåa i skytteligan i en klubb som Värnamo, det är helt fantastiskt. Och Kim Hellberg och Jonas Thern som var inne på tidigare, ruskigt bra, har fått ihop det laget. Det känns ju inte heller som de ska, om de fortsätter så här, och framförallt om Marcus Antonsson fortsätter så här, ska behöva bekymra sig om att behöva bli indragen inom bottenstrid. De känns för bra och stabila för det hittills. Men vi vet att mycket kan ändras där ändå, men som det ser ut nu så skulle jag inte hålla Värnamo som nedflyttningskandidat i alla fall. Vad säger du?
Nej, det är ju svårt att säga emot det resonemanget när man, eller jag såg framförallt andra halvlek mot Hammarby. Då stod de upp väldigt bra. Däremot så tror jag ju att Hammarby inte är ledsna över att det här uppehållet kommer nu. Det kan inte komma mer lägligt.
Nej, exakt. Och en annan klubb som det kommer väldigt lägligt för, det är ju Malmö FF som har haft extremt mycket skador. Nu senast var det Martin Olsson som fick tacka nej till landslaget här på grund av känning. Och då har jag haft en väldigt gedigen skadelista, eller väldigt tråkig skadelista, som man börjar få tillbaka en del spelare. De kommer ju samlas igen. Jag pratade med Andreas Evertsson, jag tror de samlas 12 juni eller 13 juni igen. Så de har lite längre semester, jag tror AIK samlas 7 juni. Så de kommer få tillbaka väldigt många spelare, men och körde ju över Degerfors, hade inga problem. Ola Toivonen blev tvåmålsskytt mot Degerfors. Och där känns det också som att Malmö, eller jag vet att de kommer titta på att förstärka truppen. Där har de ju tittat på Isak Jansson, man från Kalmar FF, en klockren värvning. Som har ju sitt kontrakt, att han blir bossman här nu i sommar. Alltså han kan ju gå gratis till en klubb. Han har någon form, jag vet inte om det är någon klausul exakt vad det är, men han har i alla fall som att Kalmar bara får utbildningsbidrag. Och det vore ju en klockren värvning för Malmö tycker jag. Han skulle passa perfekt där. Malmö behöver ju också värva in en del svenska spelare. De har ju rätt många utländska.
Ja, men det ska bli kul att se ett pressat Malmö FF agera på
verkligen
transfermarknaden, för det var många år sedan.
Mm. Ja, det kommer ta in fler spelare tror jag också. Om vi ska nämna något kort om Mjällby Kalmar 1-1, inte världens bästa match, var väl kanske lite fördel Kalmar. Ändå två lag tycker jag som får vara nöjda med sina vårsäsonger. Mjällby tycker jag och Andreas Brännström har gjort det väldigt bra. Nu har man tappat en del på slutet, låg i toppen, men Samuel Brolin där måste man ju nämna som gjort det väldigt bra. Gracia Moro
mittbacken och löken.
Som också rimligt att de faller tillbaka lite, ja, efter den sensationella starten.
Ja. Och Kalmar, det gäller att försöka behålla spelarna. Jag vet att de jobbar ju hårt, även om de har hård konkurrens med Malmö och andra spelare, på att förlänga med Isak Jansson. Det beror på hur han känner där också. Att om man vågar han gå till Malmö där han kanske inte är garanterad att spela alla matcher, samtidigt har han chans att vinna SM-guld. Eller vill han vara kvar i Kalmar, ha den rollen som man har där, given från start, kanske spela U21-landslaget och sådär, så kommer det åt utländskt om i vinter eller nästa sommar och sådär. Det är väl mer upp till han att avgöra. Men med Kalmar och Henrik Rydström har gjort det väldigt bra också och har ju ett rätt bra lagbygge. Får vi se det, om Oliver Berg har väl snackat om också, men där har väl Henrik Rydström har väl sagt att han tror att han stannar också. Så var det med det. Nu ska vi bara kort summera vår säsongen. Ja, vad tar vi med oss egentligen från det här, från den här allsvenska våren? Vad säger du?
Man vill ju inte säga för mycket, för att jag tänker att nästa avsnitt så ska vi ju sätta plusbetyg på, ja, precis, både det ena och
just
det
rent
andra.
Generellt kan man säga att vi har haft samma tjat om domarna, som har ju varit väldigt, väldigt, det har varit väldigt många konstiga domslut.
Ja, det har det varit.
Och det känns som att jag vill ju fortfarande ha den här grejen att man sätter ner en skärm bara, pang, nere vid bänken som domarna kan gå och kolla på och få lite hjälpmedel. VAR kommer ju inte få, för där är det ju, oavsett vad Jesper Jansson säger eller inte, så är det ju medlemsbeslut på att de inte ska införa VAR. Så att det känns ju som, den diskussionen kan man nog lägga ner.
Mm.
Men det känns ju som att domarna behöver ju VAR. Alltså de behöver hjälp, för att så här kan du inte hålla på. Men sen det är ju, det känns ju konstigt att såga domarna. De gör sitt bästa. Men
ja, det har varit bra domarinsatser också.
Ja, det har det. Men det går liksom inte att komma ifrån.
Men
det,
nivån
är ju
är
alltid
för
något konstigt. Det är ju helt sjukt, till exempel med Taha Ali där. Hur man kan gå på den filmningen. Hur det kan bli offside när en GIF som en spelare står på egen planhalva när bollen slås.
Du hoppade alltså, över din egna match som du var på den här veckan.
Ja, men det var ju, ja precis, Taha, det gjorde jag ju, absolut.
Den kanske ville du, den hade du redan stängt.
Den hade redan stängt. Ja, men vi tar den då, AIK.
Din tågresa till Helsingborg.
Exakt. Ja, precis, vi kan ta den nu. Jag hade ju en ruskigt härlig tåg- och bussresa. Det var ju någon banarbete där, så det tog ju 7-8 timmar från Stockholm till Helsingborg. Där fick jag åka buss mellan Göteborg och Alingsås. Absolut inget.
Var det första gången du åkte buss?
Nej, det var absolut inte, men det var härligt. Det var inget problem med det, men det tog lång tid bara. Men det var ju en väldigt bra match där man såg, även fast Taha Ali lyckades lura Mika Lustig och filma till sig en straff som Antti Rovani Hurk tog in, så såg man ganska tidigt att det här kommer AIK minst kvittera och nästan vinna, för man såg att de hade den stabiliteten. Helsingborg var extremt passiva, de var väldigt slarviga i passningsspelet, och det är också en felpass som leder fram till AIKs 2-1 mål där Erik Otieno står för en fantastisk passning.
Ja, inte bara passning, förarbete också.
Ja, verkligen bra, och där får man ju ge AIK att de har haft en väldigt, de brukar ju inte vara så här jättebra på vårsäsongen, men där har de gjort det väldigt
på
bra. Nej, de har gjort det väldigt bra och kommit igång, framförallt på slutet tycker jag Bartosz Zielak har fått ihop det väldigt bra. Nu har Jordan Larsson en match kvar. Han blev ju hyllad av fansen. De hade en banderoll där de stod att, när de skrev att han skulle vara kvar hela karriären, det de hoppas på för mycket. Ja, händer ingen oförutsett så kommer han lämna AIK efter den där matchen mot.
Ja, men både viktigt mål senast mot Sirius på hemmaplan och det här målet också är extremt viktigt. Han har ju verkligen kommit in i det mera. Om man tyckte att han inte var så eller gjorde så mycket poäng de första matcherna, så har han ju hämtat hem det.
Och det var ju det här man visste också med de här spelarna som skulle komma på lån, att de skulle vara som bäst när de skulle nästan dra. Men då kommer ju John Guidetti in och AIK har väl det är väl nästan inte så här att de är tvingade att sälja, men de jag vet att det snackas både i styrelsen och sådär att de helst vill att göra en försäljning i sommar för att liksom få lite, inte stabilitet i ekonomin, men få lite i alla fall liksom tillförsikt i framtiden och sådär. Och då är det väl Otieno eller Bilal Hussein, kanske någon av de här unga Ayari, men det är väl inte så jättetroligt. Men det finns ju några som har försäljningspotential. Joey Mendes tycker jag har varit helt fantastisk.
Jättebra.
Han är ett av allsvenskans absoluta fynd.
Bilal har man ju nästan väntat på att han ska bli såld.
Ja, precis. Men då är det ju det med att han är central mittfältare och kanske inte gör så jättemånga poäng som konkurrens. Det är liksom, Joey Mendes är ju, spelar ju på en mer tacksam position om man ska bli såld till. Sen har han liksom kanske inte lika rutin, men jag tycker han har varit grym. Så AIK har ju
alla, de har ju ett bra slagläge inför hösten.
Vad kommer hända med Viljot Svedberg då?
Ja, men Viljot Svedberg, där skrev ju jag för typ 10 dagar sedan, va? Att det var Celta Vigo, Celta Vigo som ledde racet, och att de var villiga att betala 50 miljoner, vilket skulle vara ett rekordbud. Jag har ingen anledning att ändra på det nu. Jag tror att det är så, han vill till Spanien, han vill till La Liga. Han kan spanska, han är delvis uppvuxen i Spanien med sina föräldrar Haseski som och Malin Svedberg. Så att det är väl bara att...
krita på?
Ja, det är väl att Hammarby ska komma överens med, om övergångssumman med Hammarby. Expressen har ju skrivit en del om vilka klubbar som var intresserade också. PSV Eindhoven, Klubb Brygge...
Barcelona.
Ja, Barcelona, Manchester City och sådär. Men jag tror att det är nog mer... Det är inte aktuellt att han ska gå till en sån stor klubb. I alla fall inte Premier League, för det är helt nästan omöjligt att få arbetstillstånd där med tanke på att han inte har några A-landskamper.
Men den matchen sett... han gjorde mot Sundsvall, när jag var på plats där uppe och de kastade snöbollar innan matchen. Det är kanske det jag tar med mig mest ifrån vårsäsongen. Ja. För då när man får se en talang, nu kan jag briljera så mot Sundsvall på bortaplan, det kanske inte var det största motståndet. Nej, men det var ändå, det är ändå någonting speciellt att se det.
Jo, men han är ju exceptionell, fast han har varit ganska svag nu i de här matcherna. Det var ju även Kosun Odilon när han såg.
Men han blev också bortplockad på ett annat sätt. Exakt. Alltså när man gör en sån match mot Sundsvall så tidigt på säsongen, så får man en helt annan uppbackning sen av försvarare. Mm. Sen ska man ju klara av det, men han väger inte jättetungt och har inte jättemycket erfarenhet.
Nej, precis. Så att, men Celta Vigo, det vore ju en perfekt klubb för honom. Spelar rätt bra offensiv fotboll, mittenlag i La Liga där han kommer få förtroende, kan säljas vidare. Celta Vigo har också en del pengar och kan betala det Hammarby vill ha, tror jag. De har ju köpt bland annat Josef Aido från Belgien för 80 miljoner euro en gång i tiden, för två år sedan tror jag var. Så pengar finns. Så att, nej, Celta Vigo är nog... Ja, de leder jakten och de hoppas göra klart med.
Vad skulle du säga procentuellt då, att han har gjort sin sista match för Hammarby den här säsongen?
Procentuellt, jag vågar inte säga det. Nej då. Men det här, absolut, det tror jag. Ja, alltså
100%.
Nej, men ja, alltså om inget oförutsett händer så kommer han sälja. Frågan är bara var, och Celta Vigo leder racet, det kan vi säga.
Mm.
Det var ett litet sillysvep. Har vi något mer att gå igenom? Det har vi inte. Du ska på landslaget nu, va?
Ja, vi ska ju träffa 4 spelare 13:30.
Vi måste säga någonting om Edvin Kurtulus också förresten.
Vi pratade så mycket om honom igår på presskonferensen, men vi kan nämna det.
Ja, men han är alltså har ju gått från Halmstad och Superettan, högerback. Nu är han mittback i Hammarby, där han har gjort det väldigt bra. Nu är han med i Jan Anderssons A-landslag här. Det får man säga är en rätt...
Och idag ska han gå ut med Dejan Kulusevski och ha en mixad zon.
Ja. Och Janne snodde ju honom från Kosovos A-landslag där. För när han fick höra att Edvin Kurtulus kanske skulle vara med i Kosovo, så då kan man ju bli bunden till landslag om man gör tävlingsmatcher, så kallade Janne på honom. Helt rätt tycker jag att göra så, för så måste du göra. Bra, då ska vi släppa iväg dig till presskonferensen med landslaget, och du ska få ha det så bra i Slovenien. Själv så ska jag försöka gräva i den här silljungeln som är så härligt. Vi säger på återseende, och nästa vecka då sammanfattar vi sätter betyg på alla lags vårsäsong hittills.
Mm.
Tack för...
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.